Välkommen till Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag. Vi ska tala om Belarus, det där landet som vi kände under ett annat namn. Vitryssland har många känt det där som under många år. Men det är nu det officiella beteckningen även på svenska är Belarus. Det var så att det är väl ungefär 2 veckor sedan så hölls val och där utropade sig den sittande presidenten till segrare. Och det där verkar inte ha gått rätt till och sen dess är folket på gatorna. Är det här en revolution vi håller på att bevittna och hur ska det gå? Det ska vi tala om i Slaget efter 12 tillsammans med Hanna Smith som är Rysslands kännare framför allt. Och du är från Kunskapscentret för hybrida hot. Välkommen till Slaget.
Tack.
Heidi Hautala, Europaparlamentariker för de gröna, sitter också här. Välkommen.
Tack.
Och med oss från Vilnius har vi vår korrespondent Gustav Antell. Du ska snart lyssna på den motkandidaten i valet som har flytt till Litauen. Välkommen Gustav. Nu var inte Gustav Antell riktigt med oss ännu. Ska vi se här, vi fortsätter sen. Vi måste ringa upp, ta kontakt och nyo med Gustav Antell. Snart ska han i alla fall vara med i Slaget efter 12. Damerna i studion är Heidi Hautala och Hanna Smith. Är ni... Europas sista diktatur har det kallats. Är ni förvånade över det som sker nu?
No, kanske man tänker sådär att okej, vi väntade att någonting kommer att ske när Lukashenko dör eller någonting. Men å andra sidan så är det nog så att alltid när man har en auktoritärisk regim eller en diktator så förr eller senare någonting kommer att hända. Man vet inte riktigt vad är det som liksom gör det att någonting kommer att hända, men det här kanske så vi borde ha vetat bättre kanske att inte vara överraskad över det, så att det har varit på kommande fot, men igen har vi gjort det misstaget att vi har kanske inte följt tillräckligt nära de utvecklingarna i Belarus och därför så känns det som en överraskning.
Det är ju inget som vi följer så här jättenoga dag till dag här kan jag för egen del också säga, alltså Belarus. Men Heidi Hautala, du har länge intresserat dig för det här. Är du då förvånad?
Jo, alltså efter att ha följt ganska noga med den politiska utvecklingen i alla 6 länder som hör till EUs östliga partnerskap, inklusive Belarus, så... Det som nu hände var oväntat, för att tidigare så har ju oppositionen och de politiska partierna varit väldigt splittrade. Och det var liksom förbryllande att se liksom ungefär 10 presidentkandidater att kampanjera på gatorna förra gången. Men nu så det som hände att Lukashenkas regim beslöt att utesluta igen kandidater, men sen förenades den tidigare hittills väldigt splittrade oppositionen bakom Tsihanovskaja. Så det var oväntat, för att den liksom bröt faktiskt den här tendensen hos oppositionen i Belarus att det finns väldigt många liksom konkurrerande politiska partier som alla vädjar alltid till Europaparlamentet att vi borde liksom stödja dem bättre och mera.
Mm. Nu har vi med oss Gustav Antell här från Vilnius här. Gustav, du ska snart ha lyssnat på en presskonferens av denna oppositionskandidat. Tihanovskaja har jag, tror jag, tänkt jag skulle säga här. Du har träffat vitryssar som har flytt. Vitryssar säger jag nu, belaruser ska jag säga, som har flytt. Inte lätt att lära sig nya ord när man är äldre. Det här, Gustav, vad har du fått höra de senaste dagarna?
Ja, hej först. Men för att vara exakt så har jag alltså träffat såna Baltikum och har liksom åkt dit och sen kommit tillbaka i viss mån. Och några är där och jag har talat med dem medan de är där. Det de säger åt mig är det, för det första så, om jag lite återgår till förra frågan, ja, de var också överraskade över allt som har hänt nu, att det faktiskt den här gången är något som är på gång. Men de är väldigt rädda för att det ännu ska gå väldigt illa innan det börjar bli bättre, det vill säga de har varit glada att åtminstone EU fick till stånd något sagt liksom här för ett par dagar sedan, för att de har varit rädda för att vi utomstående liksom tappar blicken från det här och på det sättet lämnar de ensamma. Och eller sen den här typiska att vi tror att ryssen ändå kommer och förstör allting. Så att där finns en sån här, de är mitt uppe i en kamp och det krävs mycket mod av dem just nu. Vad som händer vet ingen. Mm.
Får jag lite om den där överraskningselementen här? Liksom, just det där att vi, jag tror att det är lite samma ändå som det har varit när det gäller att följt Ryssland och Ukraina och kanske Georgien och sådär. Att vi alltid kollar om den här att vilka politiska partierna och finns det en enad opposition eller så. Och sen när vad vi vet om demonstrationerna i Ryssland eller då som hände i Ukraina och också i Georgien, så till slut det gäller att det är liksom folket. De som vanliga människorna som lever vanligt liv, så får nog ut av det här auktoritäriskt system. Så att någonting händer och det är det som då helt plötsligt enar folket mot regimen. Och det är det som hände i Vitryssland, att Lukashenkas popularitet höll på att sänka hela tiden. Och också med den här med coronaviruset, så folket började mer och mer liksom frågesätta att liksom, hur är det nu, bryr han sig faktiskt om folket och så vidare. Och sen kom valet. Och han fick igen den där samma nummer än alltid, runt 80%. Och då när man pratade runt i bordet, så var det faktiskt så att kanske en sa att röstade ändå Lukashenko. Och alla andra sa att nej, jag gjorde inte det. Så att folket började liksom fatta att, vänta nu, hur kan han få 80% om ingen röstar honom? Och sen tillsammans med den här missnöjet så gjorde det att okej, nu är det nog. Och det här är nästan samma modell som vi, liksom andra saker, lite annat folk, men liksom samma modell att sänka den här populariteten av regimen går ner. Sen är de gör någonting som gör folket arg. Mm. Och sen får de nog.
Jag håller med att det gäller att medborgarna, folket har liksom själv gjort det här som nu hittills har hänt. Och i viss mån har man kunnat observera att de här oppositionspartierna har varit lite liksom isolerade redan. För att de kämpar fortfarande varje val för att få bli registrerade och ha sina kandidater. Och det liksom mest positiva perspektivet som jag kunde tänka mig just nu i jämförelse skulle vara med Armenien. Jag var Europaparlamentets huvudobservatör i två olika val i Armenien 2017 och 2018. Och emellan hade den här gatans revolution tagit plats. Alltså, och det var liksom, liksom som dag och natt, den här jämförelsen. Alltså, i förra valet var det liksom det här liksom partienväldet. Mm-hmm. Kanske formellt hade man olika partier, men i princip var det liksom autoritärt enpartivälde. Och sen efter den här liksom gatans revolution som förde Nikol Pashinyan till statsministerskap, så var liksom det här första valet var liksom helt rent. Det var ingenting att beklaga på det. Och man kan också påminna sig om att EU har väldigt ofta hänvisat till OSSEs och Europarådets rekommendationer om valet och hur man skulle liksom bygga upp ett rent ärligt val. Men naturligtvis har Lukashenko inte följt med det här. Och nu liksom det senaste var att han inte ens bjöd valobservatörer från OSSE och Europarådet till landet.
Och det beror på det att han visste att han måste faktiskt fixa valet på grund av det att populariteten var så låg. Så att, och sen när man börjar fixa valet, man kan göra lite alltid, men om man gör liksom på riktigt, så då det märks och då börjar folket liksom definitivt så komma på gatorna och säga att nej, nu är det. Och den här har varit 2010, jag var med i en projekt som faktiskt intervjuade ganska mycket folk i Vitryssland och sådär. Och redan då, man liksom sa kärsligt om det här, liksom att okej, så länge som vi är självständiga, som Lukashenko liksom garanterar oss självständigheten mot Ryssland, och vi har ingenting större att klaga på, så är det okej. Och att Vitryssland sån här liksom kultur är mest en passiv motstånd. Så att man antingen gör ingenting eller då jobbar man tillsammans.
Levnadsstandarden var ju relativt bra i Belarus.
I Belarus. Gustav Antell, du som nu har mött de här människorna som rör sig fram och tillbaka, som nu där du befinner dig nu i Vilnius i Litauen, delar de den här beskrivningen att vi följde med länge, men nu räcker det. Jag menar, vi har ju hört vittnesmål om våld, godtyckliga gripanden, inspärrande, misshandel och allt möjligt. Är det här, vad säger du?
Jag skulle säga att en sak som är jätteviktig att komma ihåg är det att det är ju inte första gången det är stora demonstrationer, det är inte första gången Lukashenko slår ner dem med våld och mycket brutalt våld många gånger. Men det som har hänt är att förr kunde man säga att just den här äldre generationen accepterar att de hade bättre levnadsstandard än de flesta i Ryssland. Allt var bra, allt var stabilt, men de yngre ville ha förändringar. Och nu har de yngre hunnit bli, ska vi säga, 15 år äldre.
Så händer det hos alla, ja.
Många har varit en hel del utomlands. Att många har varit utomlands så länge att det liksom finns alternativ, inte bara det man ser i Ryssland utan också Europa eller västvärlden. Och så trots att det inte nu finns något element av EU-flaggor i de här demonstrationerna, så finns det ju åtminstone en stark liksom sån här önskan att få välja själv och tro på demokrati som system. Och sen just att nu har ju föräldrarna sen insett att okej, mina barnbarn, de vill alla ha förändringar. Då ska vi släppa fram de här förändringarna.
Ska vi ta en så här 20 sekunders historia av Belarus här, sista 30 åren. Alltså efter murens fall så blev den dåvarande Sovjetrepubliken den nuvarande statsbildningen. Och hade något slags styre som skulle vara demokrati under några år. Men sen 1994 har Alexander Lukashenko styrt det här landet mycket auktoritärt. Och vi talar här alltså om, det brukar kallas för Europas sista diktatur. Och jag tänkte liksom ta fasta i den här diktaturstanken på något sätt. Att ibland så, ni kommer ihåg när Europa bidrog till att störta till exempel Muammar Gaddafi i Libyen. Då talade vi också om en diktatur plötsligt, och det hade vi inte gjort tidigare. När började vi se Vitryssland som Belarus? Det är svårt. Belarus som en diktatur?
Jag skulle säga att den här diskussionen var åtminstone väldigt aktiv på tiden då det här EUs östliga partnerskap grundades 2009, tror jag. Men sen har det ju många år gått med diktaturen. Och i Europaparlamentet har man aldrig bjudit det så kallade parlamentet från Belarus till det här liksom parlamentariska dimensionen som jag hade äran och glädjen att leda i flera år. Så för att vi tänkte att det är inget riktigt parlament bestående av folkvalda. Så den, jag tror att den här liksom rådande opinionsläget inom EU har varit att för länge redan att det är en diktatur. Och man kan ta det här i akt med alla kontakter. Men att problemet var ju att Lukashenko var ganska skicklig i det att hans vänskapssträvanden varierade alltså. Normalt var det Ryssland, men då Ryssland började liksom hota Belarus självständighet på ordentligt, så vädjade han ofta till EU och också till EUs ekonomiska stöd för att inte vara bara beroende av Ryssland. Och där tror jag att europeiska ledare var lite för mjuka. De trodde flera gånger att nu har liksom den här riktningen, nu har liksom vinden vänt.
Och det
inte gjorde.
Inte har. Det här finns ett påstående att Alexander Lukasjenkos vara eller icke vara, det avgörs inte på gatan i Minsk, utan det avgörs i Kreml. Stämmer det, Hanna Smith?
No, kanske hans öde, vad det nu än blir, så på ett sätt så den bestäms i Kreml. Alltså att just det där, jag tror nog att de, russfolket har någonting att säga med den också. Det beror på hur liksom bestämda de är nu. Men just det där att hur lång tid Lukasjenko kan sitta där är väldigt mycket också att göra att hur Kreml ser honom. Alltså att, hur nödvändigt eller nyttigt de tycker att han är där. Och sen kanske han får ett plats i Moskva. Ett trevlig lägenhet där. Så att, men han har aldrig varit en väldigt bra vän för Kreml heller. Väldigt komplicerad och ganska ofta ganska irriterande. Liksom väl
jobbig
också.
Typ.
Ja, så, att, ja. Så att det kan vara att man håller på att tänka i Rysslands sida att skulle det här vara nu möjligt att byta faktiskt ansiktet. Men just nu så verkar det vara så att de kanske inte har någon annan än Lukasjenko som de kan lita på. Så att, och det betyder inte bra saker. Då betyder det att våldet kommer att öka.
Jag tror att det här är ett ordentligt dilemma för Kreml och Putin, för att vad han än gör så kommer det här att leda till svårigheter. Och ena sidan så måste han ta nu hand om att det inte leder till likadana demonstrationer i Ryssland. Och andra sidan, om han liksom inför trupperna till Belarus så kommer hela världen att liksom döma det här. Så det är inget lätt val för honom. Och jag tror egentligen att Då det gäller inte bara ett ansikte, det gäller faktiskt ett regim, hur regimen kommer att förhandlas. Så, men Merkel har ju varit en av de ledare som nu har sagt att man borde liksom öppna dialog, alltså att erkänna oppositionen som nu representeras av Tsihanovskaya och de här liksom två andra modiga kvinnor som kan samla mycket krafter inom oppositionen. Så det är egentligen det som Europaparlamentet i många år har försökt få fram, men aldrig lyckats i.
Får jag höra med Gustav Antell här? Som du måste lämna sändningen alldeles strax här. Om du hinner ännu, Gustav, det här hotet från rysk inblandning, hur reellt bedömer de belaruser du talar med att det är?
Alltså, om jag börjar med de som har demonstrerat på gatorna och var ute, så de är väldigt irriterade på det här att utländska journalister frågar om så mycket om Ryssland och vad gör Ryssland och så där. De tror inte att Kreml och Putin vågar göra något nu, helt enkelt för att Putin är försvagad och kanske också för att Lukasjenko inte har varit den bästa samarbetspartnern eller mest pålitliga på senare tid. Det som jag skulle vilja tillägga är det som Litauens president Gitanas Nauseda sa åt mig igår. Han sa på det sättet att problem som Merkel och Macron lyckas få Putin att förstå att EU inte tänker blanda sig i hur presidentvalet går och inte på det sättet att Belarus till sig. Så då kommer också Putin att förstå att han ska hålla, eller att han kan hålla tassarna borta nu på kort och ska vi säga medellång sikt, knappast nu på riktigt lång sikt. Och det här tror jag är någonting som kanske återspeglas i debatten i Litauen, det här perspektivet.
På vilket sätt?
Just att så många tror att det absolut är så att Putin mest reagerar på det att hur EU kommer att reagera i Belarus. Han har ju dagligen på riktigt alltid uppfattat det som så att EU vill utvidgas och ta alla gränsnationer åt sig som är nära Ryssland. Så att om han känner att det här inte handlar om ett hot mot Ryssland, så då avvaktar han nu.
Är det här vi ska tänka oss, alltså det största hotet skulle vara ett nytt Ukraina, ungefär?
Jag tycker att de här fallet är ganska annorlunda ändå. Så att sån här liksom öppet militär grej, det tror jag inte heller. Men jag tror ganska starkt att i Belarus det finns redan de där ryska underrättelsestyrkorna.
De berömda gröna männen.
Så att de existerar där. De är inte färdiga för ett öppen grej. Men de kan assistera och ge lite hjälp. Det är redan vi har sett att under natten så kommer en arresteringen och så vidare. Så att sådana här saker, eller att man blockerar något väg så att folk kan inte flytta sig och så vidare. Sådana saker kan hända väldigt, väldigt väl och har redan hänt. Och det är varför det här är viktigt för Ryssland. Inte det att jag tror lite att man vill spela upp det där att hur liksom väst kommer att reagera eller kommer väst hjälpa och är det hotet liksom från väst. Mm. Men saken är det att det som är största hotet är att om en regim utbyte händer så här, att folket kommer till gatorna efter val eller efter någon sorts händelse och sen lyckas för det att regimen måste utbytas. Mm. Det här är det som är ännu värre än NATO existerande eller trupper eller någonting för Putin. Därför att då kan det hända också i Ryssland. Och därför så får man inte ha en sådan exempel att det lyckades lätt. Det lyckades inte lätt i Ukraina. Georgien betalar fortfarande om det här. Mm. Kanske Armenien, men Armenien spelar lite mer tillsammans med Ryssland. Så Ryssland känner sig inte liksom hotat därifrån för mycket och så vidare. Så att om Lukashenko nu utbyts med tre starka oppositionkvinnor för att folket har kommit till gatorna. Alltså det här måste vara Putins mardröm.
Det säger Hanna Smith här som ni hör i Slaget efter 12. Ni lyssnar på i Yllevega här. Det gäller alltså krisen i Belarus. En knivskarp analys här. Det vill säga, håller Heidi Hautala, håller du med om det här att så att säga, du nämnde Angela Merkel här. Att så att säga, att man ska nu med flit visa att vi har inget med det här att göra. Det är inte vi och vi tänker inte stödja någon annan att ta över som skulle innebära någon förändring i, det här, i den här balansen.
Absolut, jag tycker att det är väldigt viktigt det som Gustav sa att liksom, om Putin kan ha förtroende i det att EU eller så att säga västländerna inte kommer att liksom dra sig in i den här aktivt. Så det kan också liksom hjälpa med det att Ryssland inte blandar sig i sakerna i Belarus. Och alltså det blir så uppenbart att man kan inte exportera eller importera demokratin. Men det som EU kan göra, för att vi har faktiskt det här sexländerna i östliga grannskapet, att man kan liksom bjuda till dialog och liksom ta itu med såna tillfällen. Luka har ju sagt att han skulle kunna tänka sig en sån här liksom konstitutionell reform. No, man kan ju tänka sig att i det värsta fallet skulle det bli som i Ryssland nu i år. Men det är ju en möjlighet att liksom försöka facilitera en dialog mellan Lukashenkas stenhårda regim och det här liksom nya samlade oppositionen. Men man kan inte importera. Det är liksom en läxa från det här igen.
Men det är vad jag tycker att man kan göra är att man kan göra en reklam också. Att varför demokratin, eller den systemet, varför vi gillar demokratin liksom. Mm. Varför tycker vi att den är det bästa statssystemet? Inte det att vi säger att okej, det här är vad vi tycker, ni bestämmer själv. Men fortfarande så tycker vi att här faktiskt mänskliga rättigheter till exempel så respekteras lite bättre. Man kanske faktiskt kan påverka saker och man går inte till fängelse även fast man kritiserar regimen. Så att sådana saker så tycker jag att man kan ganska lätt att säga. Men just det där att blanda in, det är särskilt om man säger att man nu börjar liksom ge pengar till oppositionen eller att man skickar folk för att organisera demonstrationer. Sådana här inblandningar, det här är det värsta vad man kan göra. Men jag tycker att man skulle behöva vara ganska så pass stark och säga att vi liksom stöder det demokratiska statssättet, och vi försöker att lösa den här konflikten på det sättet att det blir inte våld eller krig. Men sen så det är upp till Belarus och alla de som är där, varken det är Lukashenkas regim eller folket, så bestämma hur de vill ha det. Mm. Och ingen ska blanda in.
Men främst gäller det ju att liksom få i stånd liksom ett nytt val. Och där, man kan ta åter fram de här rekommendationerna från OSSE och Europarådet som har varit väldigt tydliga i vad som är liksom problemen i valsystemet.
Nu kommer hon här. Nu måste jag säga hej då härifrån.
Tack så mycket Gustav Antell för att du var med här från Vilnius. Här. Vi fortsätter här i slaget efter 12 här och diskuterar här med Hanna Smith och Heidi Hautala här, alltså om framtiden för Belarus. Det här, men om jag nu väger ihop det ni sa här nyss, här, det vill säga att EU ligger lågt, västvärlden ligger lågt för att inte så att säga ge en sån här orsak till att Ryssland skulle hetsa upp sig för att man så att säga, vi vill kapa ännu ett land nära Ryssland. Vi håller oss utan, vi är goda exempel och goda råd säkert också. Om det sen leder till att Ryssland håller sig borta och sätter sig, ja, det verkar inte vara så farligt det där. Men vad händer då i Belarus? Jag menar, då har ju ändå statsmakten har ju betydande styrkor, de här inrikes beväpnade trupperna och en säkerhetspolis, och har en tradition av att slå till hårt. Jag menar, kommer demonstranterna att kunna hålla ut i längden i sådana fall?
Men akta det här med att EU skulle ligga lågt. Det håller jag inte riktigt med, för att nu har ju liksom EU beslutat att återinföra de här personsanktionerna. Mm. Vilket betyder ganska mycket för eliten. Alltså jag har träffat flera som var på den tiden på den här listan. Alltså valkommissionens ordförande och Lukashenkans justitieminister och så vidare. Mm. Och nu kommer det här kommer snabbt tillbaka. Så en diktator och hans vänner har väldigt få möjligheter att resa runt i världen. Jag har en gång sett Lukashenka och hans familj i Ashgabat, alltså huvudstaden till Turkmenistan, där han var på semester med sin diktatorkollega Berdi Muhammedov. Så de har inte så mycket möjligheter, och det här kommer att påverka. Och för det andra så har ju EU beslutat att återinrikta dess ekonomiska stöd, så att liksom bota problemen i liksom, eller så att säga att stödja medborgarsamhället och så vidare. Så det kommer ganska mycket från EUs sida just nu. Och EU har inte erkänt valresultatet.
Mm. Nej, nej. Men
och jag skulle också säga att det här blir intressant nu, därför att du sa liksom att okej, om EU håller sig borta, och sen sa du att om Ryssland håller sig borta. Så Heidi tycker inte att EU håller sig borta, jag tycker inte att Ryssland håller sig borta.
Så att den här lite grann där.
Om frågan var inte riktigt, det är precis så där att det händer i EU-sidan, men jag tror inte heller, även fast det skulle inte hända någonting i EU-sidan, så tror jag inte att Ryssland skulle hålla sig borta. Mm. Så de är redan där inne. Man måste komma ihåg att faktiskt Belarus och Ryssland är i en försvarsunion och en ekonomisk union. Så att, och stats faktiskt union. Så att de är väldigt, väldigt knuten tillsammans, och det är inte så att Ryssland skulle hålla sig borta. På vilket sätt den liksom då uttrycker den här deras vilja att hålla kontroll i Belarus, eller vad de kommer att acceptera för en ändring. Det är en annan fråga, men Ryssland är inte borta från
Belarus. Men det är en svår balansgång ändå, för att nu liksom tror jag att Ryssland skulle bli ännu opopulärare eller opopulärare inom Belarus och den här liksom demonstrerande befolkningen, om det liksom öppet skulle nu liksom ta några drastiska åtgärder. Så jag tror att det är liksom ett verkligt dilemma för Kreml just nu.
Men just det där med öppet, liksom, just det där att militär skulle rulla in eller att man skulle ta, sådana kommer inte hända. Men därför att de har ganska mycket andra verktyg som de kan göra. Och just det där att hur man, vi vet att de är redan inne där och ger konsultationer med Lukashenkas regim och så vidare. Så att man kan inte säga liksom, de är där, Men just det där att hur mycket så kommer vi se kanske just den här våldgrejen. Mm. Eller att det som man ser liksom den sista grejen är att militären så skulle komma in. Så att just det där att den sidan kanske så ser vi inte så mycket. Men det att man skulle säga att Ryssland håller sig borta, det är lite för långt.
Men jag tycker ändå att liksom det här ekonomiska beroendet och stödet från Ryssland är väldigt viktigt för Lukasjenko. Om han förlorar det, så kommer att han liksom följa Kremls rekommendationer mera.
Men får jag då, Hanna Smith, ta tag i en sak du sa tidigare, se om jag har förstått det rätt då. Det var det här du sa att det får inte bli ett exempel att tre starka kvinnor plötsligt står där och har tagit makten med folket bakom ryggen och bara sopar bort den där presidenten som har suttit där med i förbund med Ryssland och med en ekonomisk och militär och allting, union och så vidare, jättestöd, och så kommer de bara så att tjoppa sig borta. Det betyder, och de är inte passiva, ryssarna, de är där, de ger råd och stöd. Jag kan inte säga att de ger råd och stöd till den här oppositionen, utan de ger väl råd och stöd för att bevara den statsmakten.
Mm. Mm. Men det var
och det är väl det som är dåliga nyheter i sådana fall för den här demokratiska eller folkliga oppositionen.
Ja. Den delen gick rätt nu. Men det här är just det, liksom, det dilemma så att säga. Att de som är nu ansiktet för oppositionen i Belarus så kanske är inte de som Kreml vill se.
Nej.
Men att just nu så jobbar man för det att man skulle kanske hitta någon som man kan liksom från Kremls sida lita på, så att man skulle kunna flytta Lukasjenko någonstans. Och då blir det mer sådär kontrollt sätt. Det är inte folket, det kanske är liksom regimen som beslutar att göra någon sorts ändring, så att det ser ut att man har gjort någonting. Sen den här konstitutionella ändringen, vi vet vad det är från Rysslands synvinkel. Så att visst, såklart kommer de liksom stöda en sån ändring. Så att därför då kan man verkligen
låt oss
göra en ändring.
Men oss att det här liksom kravet är egentligen ganska enkelt. Kravet är att man ska ordna ett rent val.
Mm.
Och där kan man ju ha internationella observatörer från OSSE och från Europarådet, från Europaparlamentet som vanligt. Och jag tycker att det är helt liksom möjligt att i något skede så kommer det här att hända.
Men om det blir ett rent val, som du kallade för, Heidi Hautala, det skulle i sådana fall, om oppositionen har rätt, kommer den sittande regimen Lukasjenko att förlora det valet?
Nej,
inte?
Det tror jag inte. Det är därför att demokratin, man måste komma ihåg det, att hur demokratin funkar. Det är att om det är 51%, det räcker. Så att, och den andra sidan är 49. Så att man kan verkligen spela med den också. Och det kan till och med vara så att om det är en ansikte, så någon nu, inte Lukasjenko, som accepteras. Och sen just det där mentaliteten i Belarus är att okej, nu har vi liksom, vi får någonting nytt, men att vi vill inte trycka den här för långt. Vi vill inte ha någon våld, ingen krig, ingen innebördskrig, så vidare. Så att nu är det, den där är en kompromissperson. Men sen Kreml accepterar den personen också, och sen är det någonting 55 eller vad som helst. Det är lätt att göra. Även, och sen OSSE skulle kunna säga då att det var ett fritt val, och faktiskt Europeiska unionen skulle kunna acceptera det. Så att, men det betyder inte en regimändring.
Och även om man skulle ha ett rent val, så måste man ju liksom implementera de här rekommendationerna som man haft i många år. Att liksom revidera hela liksom valsystemet.
Det
vad som händer före valet.
Väldigt bra lösning ni presenterar. Hur sannolik är det att det blir så?
Det kan vara lite optimistiskt till och med. På grund av det att man måste komma ihåg att just den här regimen, Lukasjenkos regimen, kan ha väldigt många grejer bakom sig som de är lite rädda för att komma till dagljuset. Så att just det där att man behöver en förhandla och komma på någon lösning, det kan vara så att han till och med sitter för ett tag och det blir tillräckligt mycket våld för Belarus folket att bestämma att de kommer inte till gatorna längre.
Det kan behöva bli värre för att det ska bli bättre än få bli. Min sammanfattning här, för nu är sändningstiden lutar mot sitt slut. Tack så mycket här Hanna Smith från Kunskapscentret för hybrida hot. Så att du var med i Slaget efter 12. Heidi Hautala, Europaparlamentariker, De gröna. Ni hörde tidigare också Gustav Antell, vår Baltikum-korrespondent som var med här i sändningen. Jag heter Stefan Winiger, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.